Då säger jag varmt välkomna till det första avsnittet av Sunt snack med mig, Karin Ileskog. Det är så otroligt kul att åter bli med podcast och jag vill rikta ett riktigt, riktigt stort och varmt tack till alla er som hört av sig och uppmuntrat och peppat mig till att dra igång denna podden. Jag vet att efter mina 30 år som coach inom vikthantering och beteendeförändring att en av de saker som inspirerar allra mest det är att få lyssna till hur andra som är i samma situation hanterat alla de utmaningar och frestelser som finns när vi strävar efter att leva lite mer hälsosamt. Och det är precis detta som är min förhoppning. Att Sunt snack med Karin Ileskog ska skapa en känsla av gemenskap och insikt om att vi inte är ensamma i vår längtan och önskan om ett mer hälsosamt liv. Planen är ett avsnitt i månaden och tanken är att den ska släppas den sista lördagen i månaden. Så med detta sagt, än en gång varmt välkomna alla ni som lyssnar och ett extra stort välkommen till min premiärgäst Annika. Så kul att ha dig som gäst här idag.
Jättekul att få vara med. Jag ser fram emot det här.
Vad roligt. Och hur står det till med dig ikväll då, Annika?
Jo men tack, det är jättebra. Jag var på massage igår, vilket var väldigt länge sedan. Så jag är lite sådär, jag är rätt
Åh, du är lite så härligt mosig, lite så.
Nej, det är mest bara hon hittade punkter som man kanske skulle tagit tag i för 6 månader sedan.
Okej. Ska du på någon uppföljning nu då, eller är det...
Alltså... Ja, 14 dagar ungefär tyckte hon att jag skulle vänta så att jag hann. Muskelminnet hann lära sig lite och sådär. Så
det... ja. Är det någon speciellt som du har någon utmaning med, någon en rygg eller... axlar eller?
Stressen sätter sig i skuldror och axlar och sen så får man jobba därifrån. Det hjälper inte alltid med promenader med flaxande armar.
Nej, det behövs lite mer än så.
Ja, ibland. Jag är tyvärr väldigt dålig på att träna. Tycker att det egentligen är rätt så skönt. Men jag håller mig till mina promenader än så länge. Så att det är så det får vara.
Och vet du, det räcker ju långt.
Ja, men det gör ju det. Vi har ett gym här. Jag bor ute vid Laholm och då har vi ett gym. Det har ett e-gym och jag tyckte att det var så jäkla häftigt. För då var en app kopplad så fick man reda på hur ung man var när man hade tränat i muskelgrupperna. Så ja, det var nice. Jag var nere i 37. Det är rätt så skönt när man är 50 plus.
Ja, men... Eller hur? Då får man en riktig boost ju.
Ja, precis. Så att även om det hänger och slänger så bara, men musklerna är unga.
Ja, men precis. Och det är ju de som förflyttar oss. Så det är positivt ju. Men du, avslöjade du ju faktiskt var du är hemmahörande. I Laholm, om jag uppfattade det rätt.
Ja, men, jo, men det är jag. Vi har bott här sedan 03. Ursprunget är från Skara.
Ah, jag tyckte väl mig spåra en liten dialekt därifrån.
Ja, man har tränat bort dem för de förstår inte vad jag säger annars här nere.
Nej, men det är ju lite så. Jag har ju också det dilemmat ibland. Men jag har lärt mig att om man pratar långsamt så går det lite bättre.
Ja, men det är jag jättedålig på. Så jag fick träna bort dialekten.
Ja, du lyckades dock inte helt. Jag som har hängt mycket i Lidköpingstrakten.
Aha, trevligt.
Kan detektera lite av dialekten. Men du Annika, det här med hälsa, välmående och så. Du har ju berättat för mig att du tycker att du mer eller mindre har ägnat ditt liv åt att försöka gå ner i vikt. Eller bantat som man ju ofta sa förr i tiden.
Jo, men så var det väl. Första gången jag gick med Viktväktarna så satte man små kryss eller pluppar i små ringar och så köpte man en våg och sen åt man en halv kyckling själv och sen skulle man... ja, men det var mycket sådana pyssel som var då. Och så har det väl varit... Så nu gick vi med här i augusti igen och det var bara... Och den här gången kändes det så bara, fasen var lätt. vad? Vad smidigt och snajdigt. Och så ställde jag faktiskt frågan när vi varit med en vecka. Så bara, skulle man inte kunna fota maten? Så där, så bara, nah. Och sen så kom det nu här i år. Så jag tyckte det var så roligt att bara, yay!
Ja, precis. Det finns ju, det är många som har den här funktionen tack vare AI nu. Men det jag tänker det här med när du skriver att du har bantat hela ditt liv. Hur kunde det te sig? Var det olika metoder? Eller vad har du liksom samlat på dig av för erfarenheter under livet?
Jo, men det har varit Sahlgrenska metoden. Det har varit vodka-metoden provade jag aldrig.
Vad är Sahlgrenska nu? Hjälp mig.
Det är ju det här när man äter typ 200 gram biff ena dagen och nästa dag så äter man en typ formfranska med kaffe. Och, ja, den är ju väldigt konfunderande metod. Och däremellanåt så åt man ingenting. Och sen har man fastat och man har... Det känns ju som att man har provat det mesta och inser ju att vanlig mat är det bästa.
Ja, för jag vet att du nämnde också någonstans om att du inte gillar knasmat.
Nej.
Vad är knasmat för dig?
Knasmat är när du ska köpa, när du i princip ska byta ut hela skafferiet och hela kylskåpet mot massor av konstiga saker för att du börjar en ny diet. Jag tycker att det ska vara, du ska laga din vanliga mat fast på ett sundare sätt. Som jag kan vara lite allergisk mot milda mat 4%. Men använd standardmjölk istället. Om man nu vill ha. För jag tänker att jag menar, har man en familj så ska jag då göra korvstroganoff till hela familjen. Så ja, men istället för att använda grädde så tar man krossad tomat och mjölk. Och så kan man väl reda det lite om det skulle vara så. Men jag kan inte gå över och göra att jag ska ha... Det är bara jag som äter nästan bönor i familjen. Så ska jag då göra massa böngrejer. Så känns det som att då får jag laga mat till så många. Så, så jag försöker att göra lättare husmanskost. Och sen har vi sett till att alla dagar inte är fest. För det är väl det lite vi gör till mant. Att alla dagar är fest. Så då när helgen kommer så blir det inte... Det blir inte så mycket helg. Och man hinner inte unna sig. Och man känner att det blir ingen... Allt blir bara ett utsmet.
Ja, det blir lördag hela veckan lång.
Ja, precis. Så att, och då så har vi sagt att då är det lite roligt. Att då kan man ta den här tiden att... Då kan man göra lite knasmat kanske. Att man tar sig tiden att göra små vårrullar på rispapper eller någonting sånt. Men det är inte knasmat egentligen, men... När man går in och tittar på lite veckorecept ibland på, och inte bara på Viktväktarna eller man har varit med någon annanstans, så det blir så upphåsat såna här konstiga rätter och så orkar man laga den kanske i 3 veckor och sen så orkar man inte mer och så ramlar man tillbaka för att det var så stökigt.
Ja, jag tänker ofta, jag brukar ju alltid hashtagga vanlig mat, för att jag delar ju din uppfattning om att min filosofi är, ju enklare vi gör saker, ju större är sannolikheten att vi fortsätter att göra dem. Och det handlar inte bara om mat, utan det handlar om många andra saker i livet också. Ju mer vi komplicerar och ju mer extremt det blir, desto större är risken att vi kanske inte håller fast vid det.
Ja, precis. För då är det rätt så skönt att vi säger, för då har man, kan man ha att ja, men på lördagen så kan man kan göra hasselvaxpotatis med smör. För att resten av veckan har jag skött mig och jag försöker leva efter filosofin 80-20.
Det är bra.
80 sunda, bra och hälsosamma val, så kan man göra 20 lite mindre.
Det är jättebra, och det går ju att applicera där på veckans dagar. Om vardagarna är bra så finns det ju utrymme på helgen. Och jag tror att du och jag är ungefär nästan i ålder med varandra, så vi kommer ihåg lördagsgodis.
Ja, precis. Mm. Och när man bara fick dricka för man, inte för att man var törstig utan för att det var lördag.
Precis. Ja, det finns många sådana roliga saker som faktiskt var väldigt bra och som vi faktiskt skulle kunna må bra av att ta tillbaka i viss mån ju. Men du, jag vet också att du har delat med dig av att utöver de här olika dieterna eller metoderna så har du ju även gått igenom och gjort en operation.
Ja, 2012. Det gick faktiskt väldigt fort. Jag var inne på typ i slutet av sommaren och sa att hejsan, tjänade, sa jag till min läkare på vårdcentralen. Jag skulle nog behöva hjälp för att gå ner i vikt, för det här går inte. Jag har då typ modifast i 3 månader och gått ner massor av kilo och sen så går man upp igen. För det fanns inget skyddsnät. Eller den här, någon som hjälpte till att fånga upp. Eftersom att jag alltid har varit frisk. Så har jag aldrig fått den hjälpen man behöver ha för att gå ner i vikt. För att jag har mått bra, jag har haft rätt värden och hela den här grejen. Förutom att jag har varit fet. Och då så i samma veva när jag hade gått ner med modifaten så flyttade jag till Kristianstad. Och sen så träffade jag min make och sen så flyttade vi upp nu till Laholm och så skaffade mjölkgård och grejer. Och sen så kände jag bara, barnen började vara ett par år och jag kände bara, jag kommer ju inte överleva dem om jag ska vara så här stor. Och då så fick jag, så gick jag in till vårdcentralen och så fick jag en remiss. Och eftersom att vi inte hade något opererande sjukhus i Halland så fick jag på vårdgarantin. Så helt hipp happ så hamnade jag i Kristianstad och hamnade på en privat. Och så gjorde jag gastric bypassen och sen så gick jag ner från 137 till 80, 85 någonting. Väldigt fort. Och då var första känslan som jag fick efter operationen var det här när man hade ätit sin lilla, lilla portion. Att bara, jag är mätt. Och det var faktiskt en väldigt häftig upplevelse. Från att alltid ha varit hungrig eller proppmätt. Och aldrig någonting mitt emellan.
Nej, det tycker jag är så intressant det du säger. För det är ju en av de stora utmaningarna. Alltså just när man... När man är en person som får liksom har lite utmaningar kring sin vikt så är det ju just det här att förstå den här skillnaden mellan hunger och mättnad och att definiera det och förstå att man inte behöver bli proppmätt och att det kan vara okej att vara hungrig och så vidare. Men var det den största aha-upplevelsen för dig efter operationen eller vad skulle du säga?
Ja, men det var nog, det var verkligen. Och det här att hur sinnesbilden var av hur jag såg ut. Eller hur stor jag var. För när jag hade gått ner 20 kilo så gick jag förbi spegeln och så bara. Ja, men så här har jag ju alltid sett mig. Jag har ju inte sett mig så stor som jag var. Men när man ser på bilder så ser jag ju, jag var ju jättestor. Men just den här känslan att bara, jaha. Men det var, så nu är det ju de här lyxkilorna kvar som ska ner.
Ja, men du, vad upplevde du då när du skulle fatta beslutet om att göra den här operationen? Var det ett enkelt beslut eller var det någonting som du...
För mig var det faktiskt jättelätt. För jag kände att det här var en quick fix. Men det jag saknade efteråt var ju det här skyddsnätet. Att det var någon som hjälpte till att fånga upp med kostvanor. Att man hade kanske haft ett uppsamlingshit. En dietist, en träningsgrej. Så att man även fick med det mentalt. För mycket sitter ju i huvudet.
Du menar det var efter operationen, så eftervården Hade du önskat dig lite mer support i form av någon som guidade? Är det så jag tolkar det?
Ja, och även innan kanske att man hade haft någon typ en 14-dags utbildning eller någonting i kost. Hur ska du göra? Nu fick man ju läsa sig till allting själv.
Mm.
I den vevan jag gjorde så hade jag någon bekant som hade... som bodde uppe i Värmland. Och de hade först ett 3 månaders program innan man fick göra gastric bypassen. För hade man inte gjort den så fick man inte göra den. Och sen hade de ett bra skyddsnät efteråt. Så att det verkligen skulle bli en riktig omställning. Att när du fick den här hjälpen för att gå ner och kunna ha den här att din vikt ska bli bestående när du har gått ner. Och det är lite, det känns lite som att hela samhället idag, det ska vara quick fix.
Mm.
Jag har ju insett att det har ju tagit mig 50 år att tugga mig upp i den storleken jag har. Och jag menar, det tar mig inte 5 minuter att tugga ner mig, utan det tar en stund. Och jag kan säga att nu när man är i det här förklimakteriet så känner jag att det tar ju väldigt mycket längre tid än när man var 25. Mm. Men... Jag tar det med ro. Jag känner hur kroppen ändrar sig. Vågen ändrar sig inte lika snabbt. Men det är inte lika stressande längre. Att man inte rasar i vikt som man har gjort. Utan att man känner att bara, jag äter mig neråt. För att. Och det får ta den tid det tar. För under tiden så mår jag ju faktiskt bra. Och jag ska ju. Resten av livet ska jag ju äta så här.
Mm.
Och den känslan saknade jag lite efter min gastric bypass, att det inte fanns det här. Och det kan jag tänka mig att de här som äter tabletter, för det är också en quick fix egentligen, att man kanske inte har det skyddsnätet eller den, man får den uppföljningen som man kanske behöver ha, att mentalt ställa om sig att så här måste du äta resten av livet. För annars så har du kapsajsat din hjälp du har fått.
Mm. Mm. Ja, nu är det ju just när det, alltså jag förstår. Alltså just det här kring kirurgin så vet jag att det, och det bekräftar ju du också, att det varierar ju också i landet vilken support och vilken både för- och eftervård som man får. Och sen är det ju såklart så att alltså gastric bypass gör ju att man krymper magsäcken, och på det viset så skapar man mindre utrymme för större mängder mat.
Ja.
De här fetmamedicinerna tar ju bort bruset och dämpar aptiten och så. Och där vet jag inte riktigt hur det ser ut med support och så. Men jag vet ju att det finns olika plattformar som tillhandahåller dietist och så, men det kanske är någon som lyssnar som vill vara med och berätta hur det är att ta de här medicinerna. I så fall är det bara att höra av sig till mig. Knileskog på Instagram kan man skriva direkt meddelande. För jag tycker, precis som du säger Annika, så är det väldigt intressant det här i hur man blir omhändertagen, oaktat vad man gör. Så när det är någon form av kirurgi, medicinering, så kanske man behöver, eller inte kanske, man behöver ju såklart support för det. Men jag tänkte, vad var din drivkraft? Du nämnde där, din familj och dina barn och så, men vad var din starkaste drivkraft till att fatta beslutet? Att verkligen liksom ta tag i och se till att förändra. Dels genom operationen, men som du också nu säger, jag har mycket mer tålamod och det får ta tid. Vad är det som driver dig till att ha den förståelsen nu?
Jag är väl mer nöjd med mig själv. Jag tror att jag har landat i att... Jag tror jag landat i mig själv. Jag tror att det är det som är den stora grejen. Att jag har förstått att jag måste ta hand om mig. Det är ingen som tar hand om mig. Nej. Utan jag måste göra det själv.
Mm.
Och det är nog den som är den Det är nog det som är det mesta, tror jag. Och sen är det rätt så skönt att mannen är också med, så att vi är två. För när man ska ju gå en diet och göra den själv, så är det jättejobbigt.
Ja, nej, men det är alltid både roligare och enklare att man tillsammans har ett gemensamt mål. Och jag tänker också, för ytterst så handlar ju detta om att, och det här är ju en av mina sådana käpphästar, jag tjatar ju om det hela tiden, att, att leva och äta nu som man vill leva och äta sen. Eftersom, precis som du är inne på, utesluter man allt eller man gör någon form av quick fix, så finns ju inte det med sen. Så det är ju superviktigt, tänker jag.
Ja, precis. Ja, men för jag har ju fortfarande fördelen med min operation efter den, att jag kan inte äta lika mycket. Det tar stopp. Jag har peppar haft en väldigt enkel efter operationen, så det var, jag har inte haft några följd på som många hade, det att det blev helt knas.
Inga komplikationer och så. Nej.
Det enda som är att jag har fått är att om jag äter för mycket så börjar min näsa rinna och sen börjar jag nysa.
Oj!
Så alla vet om när jag äter för mycket.
Men gud, det har jag aldrig hört någon gång.
Nej, det är jättekul. Så det är den enda sådär komplikationen jag har. Så att den är väldigt tydlig.
Jag skulle precis säga, den kan du inte riktigt dölja ju.
Nej.
Men du, jag tänkte, för många och inklusive för dig har jag förstått, så det här med känsloätande är ju ofta en utmaning. Hur hanterar du det nu för tiden?
Jag har slutat med bröd.
Var det känslor för dig?
Ja, bröd är jättemycket, eftersom att en brödskiva med massor av Bregott och en skinkbit på, och så äter man en när man precis har brett den, och så brer man en till, och sen åt man ju inte den första, så då hinner man med tre eller fyra mackor. Så därför är det, jag har valt bort brödet aktivt, och när jag väl äter en macka så njuter jag.
Men var det kopplat till en känsla, alltså just det här, är det för att du kommer ihåg bröd som någonting som du åt? Jag tänker ofta det här när man säger känsloätande, så är det om man hamnar i en situation där man kanske känner sig lite ledsen eller stressad eller har någon koppling. Är det så du upplever, eller är det att brödet är svårt att begränsa?
Det är väldigt svårt att begränsa, men det luktar inte, det smakar inte. Förstå mig rätt, det både luktar och det smakar, men jag har jobbat i kök, gatukök, och jag har jobbat i vanligt så restaurangkök, och sen har jag jobbat som lantbrukare. Och då har det varit så kopplat, när ingen kommer hem och så kan man stå vid diskbänken, det är inga dofter, och så kan man bara mörda in.
Jag förstår, det märks inte. Det är ingen som märker att du gör det.
Nej, precis. Så att, och den kan man äta i smyg, utan att någon vet om hur mycket du har ätit. Och det är nog den känslan som har varit, att det är en känsloätare, ja. Men det har nog egentligen varit ett brödmissbruk. Att man... så typ en halv form franska, rosta lite smör och så in. Så är men det syns inte. Jag tar två till. Så att, och sen är det väl när det är lätt att laga mat med mycket massor av grädde och smör. För det är ju jättelätt. Det sätter ju smak. Och det är mer utmaning att laga mat på vatten och grönsaker för att få smak istället. Och där har jag ju en fördel med att jag har jobbat som kock. Och jag kan ju det här. Så jag känner emellan så skulle man kunna skriva kilometervis med böcker. Men det är lätt att vara profet.
Ja, jo, men så är det ju. Men det, du har ju helt rätt. Det kräver ju ett annat sätt att laga mat såklart när man tar bort en del av smakbärarna. Men det finns ju otroligt mycket gott som man kan använda och göra såklart.
Ja, men självklart. Och sen så har det ju blivit... Och sen tänker jag att ju mer mat man lagar från grunden, desto viktigare är det ju för barnen också att se att man inte bara äter Billys eller burkmat eller halvfabrikat.
Ja, absolut.
Visst och vi äter väl chicken nuggets och hamburgare också. Men då försöker man ju ha val till som gör att man kanske kör en chicken nuggetsallad och så kör man nudlar eller ris till istället för pommes eller ugnsrostad potatis eller någonting sånt som är ett bättre alternativ så man får ändå lite flärd.
Finns det någonting som du alltså känner att du mår bra av att undvika helt med tanke på operationen? Eller är det hur har det? Jag vet att det är vissa som kan reagera på vissa saker.
Nej, tyvärr så är det inte så. Men däremot så jag har småkakor har ju alltid varit min älskar småkakor. Så att det är rätt så lätt att undvika. Och sötsuget är inte något sånt här extremt. Så jag hade varken det innan eller efter operationen. Visst kan man väl mörda smågodisen så utan bekymmer. Men jag känner att jag har inte, jag tror inte att jag har något sånt här som nej.
Nej, men du Annika, jag tänkte på det. Jag kommer att tänka på det nu när vi pratade om godis och lite sådana saker. Den övervikten du fick, vad tror du var anledningen? Vad är det du har varit väldigt svag för en gång i tiden och ätit för mycket av?
Allt,
mat då.
Ja, mat och småkakor
och bröd då.
Ja, men jag har ju alltid varit, satte mig först vid bordet och var sist därifrån. Kunde hjälpa till att plocka undan disken, för då kunde man ju hjälpa till att rensa faterna. Men mat har alltid varit mitt älsklingsobjekt. Och även egentligen har det ju blivit ett hatobjekt för man går ju upp i vikt. Och därför försöker man ju ha en sundare inställning till mat. Att det är inte farligt att äta. Men du kan inte äta allt jämt.
Nej, vi kan äta allt men inte alltid och inte hur mycket som helst. Det är ju en bra slogan liksom.
Och det är lite jobbigt att det skulle ta 50 år.
Ja. Men du, hur gör du för att hitta den där balansen? Du var inne på innan att du, vardagarna är verkligen vardag. Och sen, hade ni bondgård eller hur var det?
Nej, inte längre. Nej,
inte längre, men du har haft eller?
Jajamän. Nu sitter vi i ett hus och jag jobbar på kontor med ekonomi. Så att det är ju sitta i princip hela dagen.
Är det stor skillnad mot tidigare i livet då?
Ja, jo, men det är det ju. Jag har ju gått ifrån allt ifrån att, vad ska man säga, men från ett mer rörligt arbete till ett stillasittande.
Märkte du någonting på din vikt när du gjorde det skiftet?
Nej, för det var redan gjort. Vi hade gården när jag gjorde min gastric bypass.
Okej, jag förstår.
Så att det gjorde ju väldigt skillnad. Istället då när man jobbade med, när man hade två småbarn och vi hade lantbruket och man skulle upp och ner och hit och dit och sköta kor och sådana saker, så var det ju mycket lättare istället för att bära på övervikten på istället för att, det var väldigt skillnad. Men däremot idag så märker jag ju på det att man får ju röra sig, man är ju tvungen att röra sig på ett annat sätt när man har ett stillasittande jobb. Så i min telefon så har jag sagt att 2 pass på förmiddagen och 2 pass på eftermiddagen. Där jag ska göra 10 övningar för bland annat för axlar. Eller jag gör squat 10 stycken och sen är det bra. Men då har jag i alla fall gjort så man rör på sig. Och sen försöker vi ut och gå en gång om dagen på jobbet. Efter lunchen så tar vi har en lagom sträcka så vi går fram och tillbaka. Så det är rätt så skönt, man hinner rensa hjärnan.
Mm.
Och då är vi ett par stycken som peppar varandra och det är väldigt skönt.
Mm. Det där med gemenskap och göra tillsammans är otroligt viktigt och värdefullt. För det är ju lätt annars att man kanske inte kommer iväg. Men du nämnde innan att du bara promenerar, men nu berättar du att du gjorde mycket mer än så. Ja? Det var väl bra?
Ja, jo. Men det är ju en sån här sak man inte tänker på att man gör. Men jag försöker, och även om klockan kanske ringer i telefonen så är det inte alltid man hinner göra det. Men för det mesta så gör man dem, och det är rätt så skönt att komma. Eller bara byta ställning från sittande till stående. Så man gör någonting annorlunda. Skrivan sitter ju inte i jobbet utan den, eller på kontoret, så den får man ju gå till. Och så får man ju passa på att man gör många utskrifter så man får gå flera gånger.
Ja, men precis. Ja, men det är jätteviktigt just det här att komma upp och bara, just när man, om man sitter och man är på kontor och så och blir väldigt stilla, så är det ju viktigt att komma upp och resa sig och göra någonting liksom. Och jag tänker också med tanke på det du berättade i början om att du hade varit på massage och att du behöver liksom göra lite rörelse. Det jag upplever som är väldigt bra, och ni, jag vet inte, du var med på livepeppen som jag hade senast, va?
Ja, det var jag.
Ja, där tipsar jag ju om de här gummibanden som jag brukar ha med mig och använda. De tycker jag själv är jättebra eftersom de är så lätta att ta med sig. Och jag har då 2 hyfsat kassa axlar. Så att det finns ju lite sådana små knep, precis som du säger, att ni går ut och går och gör squats och lite sånt. Så det är superbra tycker jag, verkligen.
Ja, för jag fick faktiskt övningar ifrån sjukgymnasten så jag har också ett sånt gummiband, eller ja, ett långt gummisnöre har jag.
Mm.
Men det kanske jag ska ta med det till jobbet. Det kanske gör mer nytta där än att ligga i en låda hemma.
Troligtvis. Och du vet, det enklaste som jag gör egentligen, jag tränar inte så mycket med det, utan jag tar dem mellan händerna och så drar jag upp händerna och så drar jag bak, du vet, bakom ryggen.
Ja.
Och så kan man liksom känna hur långt man kan hålla in det här gummibandet, och så kan man på det viset, för då pressar man både skulderbladen och axlarna. Tycker jag funkar riktigt bra faktiskt. Och just att man kan ha det med sig och köra lite små övningar var man än är bra. Men du, jag tänkte på en annan sak. Det här när man gör såna här, det låter så pretentiöst ibland när man säger hälsoresor. Jag menar ju att det blir ännu mer dramatiskt när man säger det, att det här är ju en resa utan slut. För vår hälsa vill vi ju ha hela livet. Men hur upplever du att omgivningen har stöttat eller reagerat eller på något vis varit där under den här förändringen som du har gjort?
Under det här senaste halvåret så har jag en liten fanclub, känns det som.
Ah.
Ja, det är så roligt, för det har från jobb, framförallt på jobbet, det är ju nästan där man umgås mest. Förutom här hemma har det också, man har, vi stöttar varandra, jag och maken. Men just det här att man har de här på jobbet, så bara så kan de bara, åh men gud Annika, åh vad det syns på dig nu. Och så bara, åh tack. Så, bara, så att det har faktiskt varit, det ger ju också lite boost att man, att folk ser det, och att man, jag tycker att det är jätteroligt att pröva kläder i garderoben, så bara, åh, den här kunde jag inte ha för ett par månader, men nu kan jag bara, men snart sitter den lite snyggt också.
Det är så bra. Och det kostar ju inget, för det är ju redan inköpt.
Ja, och det är lite sådär. Man får spara några sådana där som man hade för ett tag sedan. Så man bara, den där ska jag ner i igen.
Precis.
Men det, och då är det faktiskt lika viktigt att spara ett plagg som är stort. För att se skillnaden på hur mycket har jag gått ner egentligen.
Mm. Och att det hänger och slänger och inte alls sitter som det ska.
Ja, precis. Jag lämnar ju in min vikt på vikttråden till Baruch, Britt-Marie. Och jag sa det är så tråkigt det här med det här förklimakteriet. För det händer ingenting på vågen. Men det händer i kroppen och det är rätt så fascinerande. Så jag sa det, jag är lite förbaskad att jag inte mätte mig från början.
Ah, jag förstår.
Men å andra sidan så känner jag ju på kläderna. Byxorna blir för stora och tröjorna hänger lite bättre och sådär. Men det är emellanåt så tror jag att vi stirrar oss lite blinda på vågen när man glömmer bort att känna.
Jag är helt enig. Det är viktigt. Ja. Alltså, siffran på vågen är ju bara en ögonblicksbild av just där och då. Det är ju det vi känner och vi upplever som är den riktiga vinsten och framgången, så att säga.
Ja, precis. Så därför väger jag mig på helgen. På rent vres, för att jag måste. Då får man sköta sig.
Ja, lite som en extra morot till dig själv.
Ja, jo, men det är att jag kan variera lördag eller söndag. Men just att jag väger mig på helgen. För då har man skött sig under veckan. Och så kan man faktiskt... Då märks det inte om man har unnat sig lite. Annars så var det ju, jag har ju alltid haft viktdagar på måndagar. Ja, och då ska man ju ta av sig och man ska ha gått på toaletten och man ska inte ha duschat. Och, det finns så mycket man ska
göra. Ja, och det borde vi också peppa oss själva till att avdramatisera. Och det gör ju du nu genom att du väger dig på helgen liksom. För att,
ja.
Men du har inte haft någon, du känner inte att du har haft, det har inte varit någon som har upplevt som något negativt eller så, utan du känner mer att du har fått stöd och support och pepp och folk har varit peppande.
Ja, men det är det. Jag känner inte att det är någon som har varit, nej, ingen som har varit negativ eller att det har varit elakt, eller för det upplevde man ju när man var yngre. Jag kommer att tänka på det. Jag har nog ungefär samma vikt nu som när jag gick i nian och gymnasiet. Och då var man ju mobbad, inte i gymnasiet, men det här att man fick ju kommentarer. Och då tänker man egentligen att barn är inte snälla mot varandra. Mm. Men det kommer ju någonstans ifrån. För barn är ju egentligen oskyldiga. Och jag tror väl att det är en liten samhällsgrej. För det är väl lite så idag tyvärr att idealerna är lite uppåt väggarna, kan jag tycka.
Ja, och samtidigt så tycker jag att pendeln har ju svängt lite. Och anledningen till att jag egentligen fundera på det här om du hade fått någon negativ respons. Det är ju att det finns ju en annan rörelse nu med det här med kroppspositivism och att man visst ska få liksom se ut hur man vill. Och det är den första att säga att det ska man absolut få. Det jag tycker är lite sorgligt i hela den här, det är ju att man glömmer bort att det inte är så hälsosamt att bära på många kilo. Och det är väl där som jag bara tänkte att om det fanns någon pendel som hade slått tillbaka lite mot dig där. Men det är ju skönt att höra att inte det är så. För att det är ju du har ju gjort det av en hälsoanledning.
Ja, precis. Det enda negativa jag får ibland är att de tycker att mina ägg är lite för lösa. Jag älskar löskokta ägg. Och det är lite gnäll på... Nej, jag ska inte säga att de gnäller. Men de blir lite kommenterade ibland, mina löskokta ägg. För att de kan vara lite för lösa ibland.
Jaha, men jag tänkte, det har ju inte med din vikt att göra.
Nej, men det är det enda negativa.
Det är familjen som klagar på dig då.
Nej, arbetskamrater.
Ja, kokar du ägg till dem?
Nej, till mig själv.
Oj, så tittar de på dem och tycker att oj, såna ägg får man inte äta.
Nej, precis. Hur kan du äta? Kan du väl äta dem råa? Nej, vitan måste stanna.
Ja, du har en fan i mig i alla fall. För jag vill ha mina ägg precis så som du beskriver det.
Ja, det ska stanna knappt. Och sen så kan man äta dem i lugn och ro och känna vilken... vad det är krämigt och gott.
Och då kan jag faktiskt både till dig och till lyssnarna berätta att det jag brukar göra som jag tycker är så bra med ägg, och de behöver inte vara helt jättelöskokta, men om man gör hyfsat löskokta ägg så kan man, behöver man inte ha någon annan mejeriprodukt eller något annat som binder om man vill göra någon form av äggsallad eller ägg och kyckling eller ägg och räkor. För då är krämigheten från äggen räcker och gör att det blir sådär mosigt och mosigt gott liksom. Så då är löskokta ägg perfekta.
Och vill man då lura allihopa så kan man ta i lite Dijon, för då tror de att det är majonnäs.
Ja, ja, precis. Ja. Absolut. Kan man göra. Om man vill luras. Men det tycker jag själv är så himla gott. Jag är ingen större fan av majonnäs. Jag tycker inte så att smaken är så god. Jag brukar alltid skämta och säga, det finns tre saker som jag är glad att jag inte tycker om. Det ena är majonnäs, det andra är oliver och det tredje är semlor. Och det är ju sånt som inte man behöver träna sig på att tycka om, tänker jag.
Mandelmassan är jag inte så förtjust i, så den gör jag faktiskt själv. Jag provade nu att göra med sötströ. Och det blev inte alls så pjåkigt.
Nej, det kan jag tänka mig att det blir hur bra som helst.
Ja, och sen så har jag den, för jag vill ju ha bitar i. Och så... Det blev faktiskt inte alls pjåkigt. Jag trodde att det skulle bli lite mer bismak på det. Men det fick en bra mandelsmak ändå.
Det funkade. Ja, men vad bra. Mm. Vad härligt. Du, Annika.
Ja?
Jättehärligt att prata med dig. Och jag tänker så här. Du har delat med dig av så himla mycket bra saker. Men om du skulle ge några råd. Eller några tips till de som kanske är mitt i sin resa eller som är precis funderar på att börja och bry sig mer om sin hälsa. Vad skulle du säga till dem?
Glöm inte bort att tycka om dig.
Åh, vad fint.
Det är så viktigt att tycka om sig själv. Även om man bär på 40 kilo för mycket eller 10 kilo för mycket eller 3 kilo för mycket. Så de försvinner inte om du inte tycker om dig själv.
Nej.
Det är nog det jag skulle vilja dela med mig till alla, så att glöm inte bort att tycka om dig själv, för det är så viktigt.
Det tycker jag var ett super super bra visdomsord, vad vi kallar det. För det var större än bara ett råd eller tips. Jätteviktigt. Jättebra.
Det är så lätt att tappa bort sig. Jag kommer tycka om mig om jag gör det här. Mm. Alla tycker om mig om jag gör det här. Men tycker jag inte om mig själv så... Nej. Och det har tagit mig också ett par år. Mm. Att komma så långt.
Mm. Och ytterst så gör vi ju det för oss själva, eller hur?
Ja, ja. Gör man en resa för någon annan så är man ju inte på rätt spår. Vad seriöst det blev, förlåt.
Nej, det var ingenting att be om ursäkt för, tvärtom. Jag tycker det är superviktigt att komma ihåg, och jag tror att det finns väldigt många som slår på sig själv och som ser kanske varje litet, vad ska jag säga... Jag menar inte felsteg, men jag tror ni förstår vad jag menar, ni som lyssnar. Och att man då slår på sig själv. Och det är inte meningen. Det finns ingenting som heter att vi ska vara perfekta och att vi måste göra allting rätt. Utan vi ska tycka om oss precis så som vi är.
Precis. Och det, emellanåt så kan man tycka om sig 80-20 också. Men man måste se till att man tycker att 80 är bäst.
Mm, mm.
Så kan man gnälla de 20% kan man gnälla på sin hängiga mage eller på sina bröst som inte är perfekta och håret som är åt helsike och så. Men jag tror att 80-20 är nog, i det mesta så är det bäst.
Mm. Ja, 80-20 är applicerbart på mycket, verkligen. Ja. Och det var en bra koppling till detta också, tycker jag. Att faktiskt tänka i de procentsatserna även när det kommer till detta.
Ja, för vi kommer aldrig vara helt nöjda med oss själva. Då ligger vi nog 7 fot ner. Så att
Nej, men det, och det tål ju att tränas på. Det är ju någonting, precis som med mycket annat, så måste det, träning ger ju färdighet. Så är det ju. Man blir ju bättre och bättre. Jag brukar alltid prata om att man ska prata till sig själv som man pratar till sin bästa vän.
Ja.
Och till vår bästa vän säger vi inte dumma saker, men det gör vi ofta till oss själva.
Precis. Och sen så tror jag att vi måste nog bli rätt så duktiga på att berömma andra också. Att bara, man behöver inte överdriva, men att man någon gång känner bara, gud vad du är bra, eller vad du är duktig. Eller, och det behöver inte vara att de har sprungit 3 kilometer, eller det räcker med kanske att göra någon enkel, så burit in disken, eller gått ut med sopor, eller hämtat posten, eller... Ja, man får in det här vardagsgrejerna. Att man får in mer beröm till varandra. Mm. Utan att det är överdrivet. För jag tror att vi behöver nog stärka oss.
Mm.
Det är så mycket utanför. Mm. Ja, det är så mycket utifrån idag som vill sänka en. Eller det är man inte bra nog när man tittar i tidningar ibland. Och, man har för lite läppar och för mycket hår eller för lite hår och allting. Så att,
ja, fantastiskt. Jättefint, jättefint visdomsord måste jag säga. Och du Annika, tack snälla för att du gav mig av din tid och för att du så generöst delar med dig. Det är helt otroligt. Jag är helt säker på att det är jättemånga som känner igen sig, som känner sig peppade och inspirerade. Så att jättestort tack för att du ville vara med i det här premiäravsnittet av Sunt Snack. Det uppskattas jättemycket.
Tack Karin, det har varit jättekul att få vara med.
Härligt att höra. Och vet ni, alla ni som lyssnar, innan vi avslutar det här första avsnittet så vill jag bara helt kort dela med mig av en vana som de allra flesta av oss faktiskt kan ha lite nytta av. Och det är, jag börjar mjukt här i och med att det är första avsnittet. Men det handlar om att skapa en miljö som jobbar med oss och inte mot oss. Och med det menar jag att du ska låta det du vill äta eller göra ofta vara väl synligt och väldigt lättillgängligt. Och sen så gömmer du undan det som du vill äta eller göra mindre av. Och vad kan det då till exempel vara? Ja, men det kan ju vara att sätta vattenflaskan på skrivbordet. Fruktskålen står mitt på köksbordet. Det är sånt som vi kan lyfta fram och synliggöra. Så att vi skapar den här känslan av att ta en frukt, dricka lite vatten. Alltså det vi ser och det vi exponeras för, det gör det lättare för oss att hålla fast vid den här bra vanan. Och sen sånt som vi då kanske vill äta lite mindre av eller göra lite mindre av. Ja, men då kan man ju faktiskt ta och stoppa de här snacksen så långt bak i skafferiet som möjligt. Eller gömma dem långt ner i en låda. Låta lösgodis som man har köpt till familjen och till sig själv inte stå framme i en skål, utan sätta undan, gömma undan det. Och vill man vara riktigt dramatisk så kan man ju lägga fjärrkontrollen på ett lite svåråtkomligt ställe om det är sånt som man känner att nej, men jag borde titta lite mindre på tv. Kanske är någon i familjen som blir galen om de inte hittar fjärrkontrollen. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Det är bara exempel på att hur vi kan påverka oss själva till att göra det vi vill göra enklare och sätta lite hinder för det som vi inte vill göra så mycket. Så med det sagt, stort tack alla, Annika, för att du var med än en gång. Ni som har lyssnat på det här första avsnittet, jag är så tacksam. Och som sagt, det ni har lyssnat på är Sunt Snack med Karin Ileskog. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt så småningom. Och tills att vi hörs igen, ta hand om er allesammans.